hur huset såg ut när vi steg över tröskeln i april 2005. Jag kan börja berätta om den sista ägaren till huset. Det var Gunnar Andersson som köpte huset 1985. Han hade det som fritidsbostad och hade sin lilla lägenhet nere i själva samhället upp här. Jag kom och se Gunnar när han gick på slingan här. Han hade alltid gröna byxor och en plastkasse som dinglade vid handen. Och jag kom aldrig att tala med honom, tyvärr, måste jag säga. Men jag hejade alltid på honom. Sen försvann Gunnar plötsligt. Vart visste jag ju inte då. Men nu efteråt så vet jag att han skulle till Sahlgrenska för en enkel hjärtoperation 96. Och han var lite enstöringsaktig av sig, förstår ni, så att han var gärna här uppe själv. Men han sa ändå till dem han kände att jag är snart tillbaka igen. Tyvärr så hade ödet något helt annat i beredskap, för när Gunnar vaknar upp så är han blind och förlamad. Så det är inte helt riskfritt att åka ner till Sahlgrenska för en enkel hjärtoperation, om man så får säga. Så han kommer att ligga på Nordängen i 7 års tid. Och de sista 2 åren så fick man ta av honom benen. Så Gunnar avlider 2003. Och då så står dödsbodelägarna med ett hus. Det är visserligen inte så långt från motionsslingan, men ingen egen väg till huset. För att kommunen hade smart nog tagit vägarna på mitten av 80-talet och gjort en motionsslinga av dessa. Utan att så att säga tänka längre än näsan räcker. Hur ska det komma hit folk? Hur ska man frakta virke om man tar och gör en motionsslinga av vägarna? Ja, allt nog i alla fall. Så funderade man ju på hur skulle man då bliva av med detta hus. Man annonserade, man la ut det på nätet, man försökte på alla sätt och vis att bli av med huset. Det gick inte. Ingen var intresserad. Då tog man kontakt med brandkåren och undrade om möjligtvis brandkåren skulle kunna hjälpa till att bränna upp huset. Så man blev av med eländet någon gång. Vilket brandkåren var kloka nog att säga nej till. Naturligtvis. Sen var det så här att det kom in en intressent faktiskt i slutskedet då, innan vi kom in i bilden. Och det var en man som bor här i Upphärad som hade tänkt att han kanske skulle göra om huset till en sommarstuga till sina svärföräldrar som var här ibland. Och då var han ju tvungen att titta lite grann på hur det såg ut där inne. Och då ska jag låna den av dig och slå upp nästa uppslag. För så här såg det ut då när vi kommer in i huset. För då hade denna man varit inne och han var ju tvungen naturligtvis att riva ner de vita fina. För det var ju så här med Gunnar att han skötte huset som sitt lindebarn. Det var så fint, det var tipptopp både utvändigt och invändigt. Nytapetserat, det var målat. Stuprännor och takrännor, allting var på plats, vilket det inte var när vi kom hit. Men denna man, han tog alltså och kollade, och då kan ni se att det är en mörk fläck på väggen där. Och det såg ju han också mycket tydligt, det var flera mörka fläckar. Och då sa han att det här vågar jag mig nog inte på, så jag vill låta köpet gå tillbaka. Vilket de också gick med på naturligtvis. Och det sa han till mig också, att det här, Lena, är ingenting att satsa på. Det är ruttet, skiten i rutten. Men ni vet, jag hade fått en vision om att här skulle bli någonting. För det var så här att varje gång som jag gick här så var det precis som att huset talade till mig och sa, en gång ska du ta hand om mig. Och det där var så vanligt så jag tänkte inte på det nästan, va? Och då var det så att på vårvintern 2005 så var jag här nere någonstans. Vi hade många hundar som vi hade tagit hand om. Och så var jag ute min vanliga promenad. Och då var det precis som att någon slår mig på huvudet och säger, nu går du hem, sätter dig vid telefonen och börjar ringa. Och då visste jag ju inte ens, vet ni, vem som ägde huset. Jag såg bara hur det förföll. Mm. Och jag gick hem och satte mig vid telefonen och började ringa. Och jag ringde alla, jag ringde kommunen, länsstyrelsen, museet, och jag sa, jag har hittat ett värdefullt hus här ute i skogen och ni måste komma hit och hjälpa mig att rädda det. Och då jag fick upp dem och de sa, ja men det här måste vi ju rädda. Det är ju självklart. Mm. Och ni kanske tycker att jag är lite koko när jag säger så här, men förra året så var det faktiskt en medlem i föreningen som ringde mig. Karin Andersson heter hon. Det är våran äldsta medlem, hon blir 90 år. Och då säger hon så här, det är så märkligt det där Lena att du har sagt hela tiden att huset har talat till dig. Men nu förstår du, har jag sett ett program på tv. Och nu är det en till som säger samma sak. Och vet du vem det är? Nej, så är inte någon. Jo, det är Kerstin Dellert. Och i och med att det nu är Kerstin Dellert så är det lite mer legitimt för mig att säga att huset talar även till mig. Eller hur? För alla vet vem Kerstin Dellert är. Hon har lite mer liten status än vad jag har. Så jag hänger på henne då, kan man säga. Fast jag hade ingen aning om det från början.
Hur är det en sångröst?
Ja.
Vi ska höra på det.
Ja, precis. Så det var så det började. Nästa frågeställning som blev då, hur skulle detta bli möjligt? För jag hade ju inte en aning om det här med Gunnar, visste jag ingenting. Det har jag ju fått reda på senare. Jag visste inte heller vilka jag skulle få med mig och bilda förening och renovera, och det skulle skänkas till föreningen, hade jag fått för mig. Vem det nu var som ägde det, så skulle det skänkas till föreningen och det skulle vara öppet för alla och det skulle bli byggnadsminne. Det var liksom som att det kom i en enda tanke bara. Så det var som att det var inte jag som tänkte, utan jag tog emot någonting. Jag tog emot ett paket som redan var färdigt. Det var bara för mig att acceptera och gå över tröskeln. Och så var det faktiskt. För att när vi bildade förening här i juni 2005, då är det blivit massor med folk här. Och det är 30 personer som blir medlemmar från början. Och jo, vi hade öppet. Och vi har haft öppet. Huset har varit öppet i alla år utomför 3-4 månader sedan, då var vi tvungna att låsa, för då gick man in och brände upp våra tidskrifter. Inte en gång, utan 2 gånger. Då sa jag, nu måste vi låsa huset, för då var det ju risk för att det skulle bli uppbränt, va? Så vi satte också upp skylten i samband, för det blev byggnadsminne förra året. Och då tänkte jag så att eventuellt kan de här individerna läsa att vi måste kanske låsa, det står skyddat enligt lag. Så numera är det låst. Och innan vi då bildar förening så tänkte jag så här. Kan detta vara ett projekt som går in under Flundre hembygdsförening måhända? Men i och med att de har hus i Funtorp, så tyckte Erik att det var nog med det. Och det kan man ju förstå. Och sen så frågade jag byalaget. För vi hade ett sådant här i Upphära då. Som inte var så aktivt, men de fanns ändå. Så innan vi då bildar förening själva, så stiger 4 herrar över tröskeln en regnig måndagskväll när jag sitter och väntar. Och den första herren säger, och här var det mycket att göra, det blir dyrt. I det ögonblicket förstod jag att det var nog det bästa att bilda en egen förening, vilket vi också gjorde. Men sen, förstår ni, har det i princip gott som på räls. Allting. Det har kommit hjälp och det har kommit pengar och det har kommit överallt. Det har, ibland har det nästan varit så att man har tänkt en tanke och vips så är det någon som har ringt eller någon som har kommit och sagt att ja, men skulle det inte vara bra om det blev så här? Så vi känner att det är någon som håller i trådarna och vi håller i hatten och försöker hänga med. Ungefär så det har det varit. Och så länge det är på den linjen så fortsätter vi naturligtvis. För då är det ju precis som att...
Ja, det är därför de bygger döpte.
Ja, precis. Och station ska vi väl också ha. Det sägs att det kommer inte bli, men det får det bli så småningom.
Ja, får det bli.
Precis. Så att Det går som på räls hela tiden. Och nu är det ju också byggnadsminne. Vilket innebär att vi inte längre får i princip sätta spaden i jorden. Utan att fråga länsstyrelsen. Och det har vi ju fått göra hela tiden. För vi har ju haft, från museet har vi haft Lars Bergström. Och från länsstyrelsen Thomas Engel som har varit med från början. Och haft samma åsikt som jag. Det har varit väldigt bra. Så de har hela tiden stöttat upp det hela. Förresten så kommer Thomas Engel hit nästa onsdag klockan 17.30 och berättar varför Kulla blev byggnadsminne. Om det är någon som är intresserad. Och då har vi lite fika och själva föredrag kostar ingenting och fika kostar 20 kronor. Smörgås, kaka och kaffe och te. Det kommer stå ute till också. Nåväl, detta var om detta och ja, det var ju naturligtvis som ni förstår en hel del att sätta igång med rent praktiskt om man tänker bara på huset. Sen var det ju en hel del att sätta igång med, vi hade 12 vandringar de första 2 åren, vi hade kurser i slagruta, vi hade kurs i stenmursrenovering. Vi hade lerputsning i huset, för lerputsen hade ju rivits ner av den här första mannen som var inne och kika. Och det gjorde vi själva. Vi drog iväg till andra sidan ängen. Vi hämtade blålera, körde i skottkärror hit upp. Och ja, det var så tungt så jag tänkte, jag kände mig som en koncentrationslägerfånge, förstår ni. Jag fattar inte. Och ändå var det någon som drog framöver och jag sköt på. Och så blandade vi med vatten, sand, halm och hästgödsel som vi fick därifrån. Och allt annat material var ju naturligtvis inhemskt. Och sen var det att man trampade och sen var i maskin. Och så hade vi kurs då med deltagare ända från Danmark. Och så fick man då mödan att lägga detta på en murslev och så få upp det på väggen. Istället för att det skulle hamna som det gjorde naturligtvis på golvet. Så det var väldigt roligt. Men sen blev det ju 2-3 lager som skulle torka. Och vi hade ju då Ulf Henningsson från Byggnadsvård Näs som var här och lärde oss hur vi skulle göra. Och vi försökte ju naturligtvis att göra efter hans instruktioner. Och så skulle det torka utan sprickor. Vilket det, vi faktiskt lyckades få då. Och så fick det torka i 3 år. Och förra året tapetserade vi. Och 09 så målade vi om huset. Vi bytte vindskivor. En del panel var rutten. Vi har riktat taket. Det är ny skorsten. Det är nytt murverk under spisen. Kakelugn är tätad. Källarvinden var halvt uppäten av myror. Den renoverades 08. Dasset här hade ramlat ihop precis när vi kom hit. Så det är ett nytt dass. Och det ser likadant ut som det gamla. För om man öppnar dörren så ser man kort på dasset till vänster där inne. Så lite grann har vi liksom, kan man säga, sysslat med. Sen har det ju varit en massa andra små saker också. Men utöver det har vi haft verksamhet igång hela tiden. Och i år har vi alltså visningar från 1 maj till 30 september. Och meningen är nu också att vi ska rent aktivitetsmässigt försöka bevara gammal kultur. Vi har fått ihop 3 spinnrockar och vi har precis fått ullen. Så jag har börjat karda för vi ska lära oss spinna. Och sen ska vi ha en utgrävning på den nedre trädgårdshalvan här. För där är någonting som vi hoppas ska vara en uthuslänga. Det vet vi inte än. Men många som kommer hit frågar om det har funnits någon form av uthus. Och det leder faktiskt fram till min berättelse om vilka som har bott här. Då kan man säga så här. Backstuga, vad är det egentligen för hus? Ja, det här är ju alltså tillbyggt denna. Denna stuga är ju tillbyggd. Farstun är tillbyggd och bodelen är tillbyggd. Och bodelen har använts som boende under de varmare årstiderna. För att när det då friköps på 1910-talet så bor här så många barn och två vuxna. Och ett av barnen får två barn sin tur. Och hon gifter sig inte med en gång utan hon bor kvar här. Och vi tror att det är för henne som denna lilla bodel har gjorts då. Där har hon kunnat bo med sina barn. Backstuga, det är alltså ett hus som står på bar backe. Det är att vara fullständigt obemedlat kan man säga. Huset låg då på ofri grund, vilket innebar att grunden, marken, ägdes av bonden. Och i det här fallet då så är det bonden i Nyckleby Nedergård. Och den här veckan har jag faktiskt rätt ut begreppen genom att titta noga på laga skifteskartan. För jag har hela tiden varit inställd på att det här var alltså någonting som låg under det gula huset som man kommer till när man kommer in i Upphärad. Ligger en gård på vänster sida, det är Nyckleby Nedergård. Men det är alltså så att det är den större av två gårdar. Det stora Nyckleby och lilla Nyckleby som man inte ser. Lilla ser man inte från vägen. Den ligger liksom bakom deras äger. Och det är faktiskt till denna lilla Nyckleby som detta hus hörde. Eller denna mark hörde. För att det här var alltså den gårdens utmarker. Betesbackar står den här tomten som. I laga skifteshandlingarna. Det var tomt ruta nummer 703. Och det var alltså en betesbacke. Så här gick det då. Kor betade på sommaren. Och här nere var kohagen. Så att nu har jag äntligen fått reda i begreppen. Så det var lilla och stora närgården som de säger här i Upphärad. I det här fallet så är det Andreas Svensson och Ingeborg Larsdotter som kommer hit, tror jag, 1860. Huset är byggt 1860. Det vet vi tack vare att Alf Bråten är här 2006 och sågar febrilt i stockarna på vinden och kan då avläsa att de är fällda på vintern 1859-60. Så därför vet vi att huset är färskbyggt. Och inte som ni vet många hus var förr i världen flyttade. Man rev husen, tog dem på ryggen i princip och flyttade och ställde upp dem på en annan plats. För att en backstuga kan ju se ut lite olika. Många som kommer hit så säger de så här, det är väl ingen backstuga, det är väl ett torp. Det är så här att visst kan en backstuga se ut på olika sätt. Det kan vara en väldigt låg byggnad, ni vet, med torvtak. Det kan också vara en ingrävd stuga, en jordkula i markplan. Det här är ju den vanligaste typen av backstuga. Om man då tar bort farstun och bodelen och sen betänker man att det var spånklätt, det var grått spån. Så om ni tittar på baksidan sen så kan ni se inne i veboden på höger sida så ser ni den spånklädda väggen. Så såg det ut. Och detta gjordes alltså inte då förrän när det friköps på 1910-talet. Så det är Andreas Svensson som är född i Rommele 1802 och Ingeborg Larsdotter som är född på Östergården borta i Hälltorp i Upphärad 1809. Som kommer hit med sin son Johan. Han är född 1854. De träffades när de tjänade som piga och dräng i Rommele på Larsgården. De träffades 1830, gifter sig 1831 och första barnet kommer 33. Sen kommer nästa 35 och 37. Flickor alla tre. Sen flyttar de till Fors och blir boende på Kajebacken. Där Andreas är torpare. Och 1846 så går flyttlasset till Hökås utmarker, Häftingsmaden. Det ligger bara ungefär 1 kilometer härifrån. Det som de bodde i då, det var först ett torp och senare en backstuga. Ja, det finns ingenting mer än grunderna kvar. De hade sammanlagt 8 barn. Och 1854 så grasserar ju rödsoten. Och under loppet av, det var så dysenteri, det var en mag- och tarmsjukdom. Och under loppet av 8 dagar så dör 3 av barnen. 14, 10 och 7 år gamla. Sen så har de alltså, när de kommer hit, så har de bara denna Johan som då är 6 år. Om de nu flyttar hit 1860. Alltså jag tror att Andreas är med och bygger detta hus. Jag ska förklara varför senare. Men jag kan inte belägga att de bor här 1860. Däremot kan jag belägga att de bor här 1862. För då får de nämligen fattigvårdsunderstöd av socknen. Och det finns antecknat i sockenstämmoprotokollet att Andreas Svensson på Kulla. Och det är där också som jag blir medveten om att huset faktiskt hette Kulla. Under Nyckleby Nedergård erhåller fattigvårdsunderstöd för sonen Johan. Det är ju alltid så här, ni vet, att när man ska undersöka saker så måste man kunna belägga att si och så är fallet. Och det var väldigt roligt för att jag hade hela tiden 2 familjer som var aktuella för detta hus. För när man kommer till en väldigt slarvigt skriven husförslängd där prästen i princip bara har ställt upp alla som bor under Nyckleby, så det är väldigt svårt att identifiera vilka som har bott var när det inte finns namn på husen. Men i det här fallet så hittar jag alltså lösningen i sockenstämmoprotokollen. Så det är 3 personer som bor här. För döttrarna Maria, Kristina och Sofia, ni vet, som föddes. De är ute och tjänar som pigor i Upphärad. Men Sofia, hon som är född 1837, hon får ett så kallat oäkta barn, Anna-Britta. Hon är född 1860. Och från 1862 så är hon boende här uppe hos sin mormor och morfar och morbrodern Johan. Så hon växer alltså upp här uppe. Vad vet vi om den här familjen då? Ja, vi vet inte så mycket faktiskt. När man läser i husförslängden så ser man visserligen att de personerna bor här, men det står ju inte så mycket mer. Och ingenting finns lämnat efter dem i princip. Vad vi har, det är ett fotografi på Anna-Britta. Vi har ett fotografi på henne som ung. Och det är väldigt roligt för att vi har ju haft en utställning i vägkyrkan nu. Där man har kunnat sett bilder på arbete och lite grann vad vi har gjort här. Men tänk dig att framöver så ska vi försöka göra en utställning och få med bilder. Det lilla vi har på de som har bott här och även på deras ättlingar framöver. Troligtvis blir det inte klart i år, utan det blir framöver får vi säga, kanske nästa år. Men i alla fall, vad har de då ätit? Ja, de har säkert odlat potatis. Eller hur, vad säger du? Rover, kålrot, bönor kanske också. Hur var det med grönsaker? Kan det ha varit? Eller var det mera?
Kål
och rover.
Kål och rover, ja. Potatis och bönor kanske.
Säkert någonting sånt.
Ja. Mm, precis. Och hur...
Något som gav mycket mättnad.
Precis. Mm. Det var ju det som var...
Och var hållbart.
Ja, precis. Nu låg ju det här under Nyckleby lilla närgård. Och man... Jag har letat mycket för att få reda på... Ni vet, en torpare, där är det lite lättare att få liksom kött på benen. För att han var ju oftast dagsverksskyldig till bonden. Kanske 2, 3, 4 gånger i veckan tjänade han. Och även kanske hans hustru var tvungen att mjölka eller göra andra ärenden. Det var ju att plocka bär, det var ju allt möjligt. När man läser gamla torpkontrakt, Man tänker så här, men herregud, när fick de tid att göra någonting på sitt eget torg? Mm. De skulle ju plocka enbär, de skulle plocka blåbär, de skulle plocka lingon. Han skulle se till att bonden hade ved. Han skulle ta upp potatis, han skulle vara med på sjöfödd. Man blir nästan chockad, man tänker ofta så här. För det finns en bra bok som heter Torparna av Ivan Svanström. Där står det väldigt mycket om hur de här stackars människorna hade det för. De sov väl aldrig, gick upp fyra glaset efter mörkrets inbrott. Ja, man blir nästan chockad. Men i alla fall så, för backstugsittarna fanns ju inte den här dagsverksskyldigheten. De var ju ofta hantverkare av något slag. Så att de kunde gå runt i gårdarna och försälja sina alster. Jag vet ju ingenting om denna Andreas Svensson mer än att 1857 så står det i husförslängden att han har arbetsbetyg till järnvägen. Arbetsbetyg till järnvägen. Men det är klart att han kunde ju också hjälpa till på gården naturligtvis och göra olika sysslor. Och de kunde få betalt i reda pengar eller naturaprodukter. Men om man tänker då, denna vinter som var nu i vintras. När man nästan inte kan ta sig upp till Kulla. Mm. Om man inte redan när snön kommer börjar pulsa och göra stigar. Mm. Så tänker man att det måste ju ha varit förskräckligt svårt för dessa människor att framleva sina liv här. Även om man satt och eldade hela dagen. Man har svårt att liksom tänka sig in i, jo men det ska nog vara, det är kul att bo här. Jag skulle gärna själv vilja bo i en backstuga, men hur hade de det egentligen? Det måste ha varit väldigt kämpigt. Men i alla fall, 1874 så dör Ingeborg. Och kvar blir då Andreas, för Anna-Britta och Johan ger sig ut för att tjäna som dräng och piga. Och då vet jag att han skriver till sockenstämman flera gånger och ber om hjälp. För han vet inte hur han ska klara sig. Och till slut blir han utaktionerad. Så han får bo i en familj som tar emot honom för 150 kronor per år. Och nu ska jag komma tillbaka till det här som jag sa förut, att jag tror att Andreas har varit med och byggt huset. För att i bouppteckningen efter Ingeborg så står det dels vad de har för saker, men det står också att Andreas har en skuld på 294 riksdaler till socknen. Och det är ju en förskräcklig, det är ju en förmögenhet på den tiden. 1875 skrevs bouppteckningen. Och där tror jag, men jag kan inte belägga det. Jag tror att han kan ha fått hjälp med pengar för att bygga detta hus. Och så har han då en skuld till socknen. Kan tänkas. Vad tror ni som har släktforskat? Och...
men varför skulle han ha få stöd av socknen och bygga här ute i skogen?
Ja,
det tycker jag är lite konstigt i så fall.
Ja, det var ju så här.
Jag släktforskar så jag...
Du släktforskar. Ja. Det är ju så här att oftast så var det ju, den perioden är ju en period där folk får flytta ut ifrån byarna.
Jo, det blir ju, folkökningen gjorde ju detta.
Ja, precis. Ja. Och ofta så byggde man ju sina små stugor på allmänningen eller hos någon, på någon bondesmark. Och med tanke på att han då har legat under visserligen Hökås, men även sen Häftängsmaden, så har han varit i närheten av Nyckleby Nedergård hela tiden. Och det kan ha funnits någon form av muntligt avtal.
Tror du inte han hade någon bindning då till den gården då? Genom släktskap eller någonting sånt där då?
Inte vad jag har fått.
Så bara dyka ner och bygga en backstuga så utan några kontakter så att säga. Jag vet inte.
Ja, man kan tänka sig att det var inte så långt ifrån. Och att han hittade en plats här. Där han frågar då om han får bygga ett hus. Det är en tanke, för att jag har pratat om det här många gånger när det kommer folk hit, så säger de att det är en förskräckligt stor summa att vara knuten bara till någon form av fattigdom. fattigvårdsunderstöd som han har fått för mycket. Mm. Det är en för stor summa helt enkelt. Mm. 294 kronor. Mm. Så det kan vara en tanke. För ibland så gick ju socknen in. För någonstans så skulle de ju bo. Om man säger så. Det kan vara en tanke. Men det kan finnas många andra lösningar också. Men i alla fall så är han skyldig så mycket pengar. Och han kan inte ta hand om sig själv. Så socknen tar helt resolut hand om huset. Mm. För det var ju liksom lösningen på det hela, va? Att de tar hand om huset. Men det blir inte tomt. Utan det blir Sofia som hade den här Anna-Britta. Som kommer hit. 1878 kommer hon hit med ett nytt barn som också det är oäkta. Men han har åtminstone ett efternamn. Han heter Fredrik Johansson. Han är född 1874. Och då bor hon här med sin son i 8 år. Hon måste naturligtvis tjäna någonstans. Måste göra någonting. Men det är som ett oskrivet papper. Jag vet, det finns inga belägg var hon har tagit vägen någonstans. Men sen flyttar hon till Sandbacken i alla fall. En liten bit härifrån. Och i början på 1900-talet så kommer här murare Lars Andreasson med sin hustru Johanna. Och det är bland de barnen som Albin Oskar Larsson då finns. Och det är han som kommer att friköpa huset 1913. Han köper det för 200 riksdaler. Köper han det. Och då får han en tomt då som är 2200 kvadratmeter. Mm. Albin kommer inte, då byter huset namn till Oskarsberg. Och får så heta framöver. Och Albin kommer inte att bo här som vuxen. Utan han bor i Svedjan 1. Som låg mitt emot bondgården här nere. Om man följer slingan bara kanske 200 meter. Så låg huset på vänster sida där nere. Och där kommer han att bo med sin hustru Hanna. De hade inga egna barn, men de hade en fosterdotter som hette Carla. I samma år som huset friköps, 1913, så avlider Lars, hans pappa då. Så Johanna bor här några år och i början på 1920-talet så kommer det en ny familj. Hon heter Olga, han heter Anders och är mejerist. Nere på sockenmejeriet här nere i Upphärad. De har en son som heter Evert. De kommer bo här i 5 års tid. Och sen flyttar de ner till samhället. Och Olga, hon var väldigt konstnärligt lagd. Så hon skrivit mycket. Hon har skrivit mycket dikter. Och hon har också berättat om hur det var att bo här uppe. Och hon säger att hon kommer att älska friden och skogen. Och hon kommer att sakna Kulla. Så mycket som hon kom aldrig att bo på ett ställe där hon trivdes så bra som Kulla. Så hon längtade alltid tillbaka. Men de kom att flytta härifrån därför att Evert, deras son, skulle få närmare till skolan. Och det är också hon som har sytt vår flagga som vajar på flaggstången. Det var så här att den flaggan, den kom aldrig upp någonstans. Utan den blev liggandes i en låda hos hennes svärdotter Ellbritt Andersson. Och när Ellbritt skulle flytta ifrån sitt hus för några år sedan, för hon blir 90 nästa år, så skänkte hon flaggan till en trädgårdsförening som skulle ha loppmarknad. Men den blev inte såld där, utan den skänktes i sin tur till Röda Korset. Men samma dag som den skänktes till Röda Korset så var de här två personerna på ett föredrag på biblioteket som jag hade om Kulla. Och när de går hem från det föredraget så säger de, men den där flaggan, den ska ju till Kulla. Så då tar de kontakt med först med Röda Korset och då var den inte såld där heller. Så ni ser, det var inte meningen. Och så kommer flaggan tillbaka till Ellbritt och 2009 så är Ellbritt här på Backstugans dag och skänker denna flagga till oss. Och då säger jag till Ingemar som håller i, man kan säga den har hållit i restaureringen av huset. Han har ett litet arbetslag också. Att nu förstår Ingemar, nu har vi grimma så nu får du skaffa häst ut i skogen och ta en granslag. skämtsamt sagt. Så Ingemar beger sig till kommunen, för han vill ju ha godkännande av kommunen att backstugans vänner ute i Upphära ska få ta en granslana. Så han hänvisas till många olika avdelningar innan han kommer rätt, och då får han en stämpel på ett papper att vi har rätt att ta en granslana. Och så ber han sig ut i skogen och tar denna slana och sen hem, och så får den ligga på torg. Och förra året då så sattes den upp och så kunde vi hissa flaggan. Så det var en liten rolig historia om flaggan. Så det tyckte vi var väldigt roligt, för det var väl här egentligen. Det har aldrig funnits en flaggstång tidigare alltså. Det var väl här egentligen som flaggan skulle vaja, för det passar väl Olga allra bäst. Så vi brukar tänka så att det är nog många som i sin himmel tittar ner och applåderar och säger bravo. Hundar bland annat. Så att det var lite om den familjen. Sen kommer i alla fall den här Johanna som var gift med Lars, ni vet, som dog 1913. Hon har bott nere hos Albin och Hanna i Svedjan 1. Sen kommer hon tillbaka hit och så dör hon i huset 1931. Sen så hyrs huset ut som fritidsboende under några år. Och i det huset så bor det en flicka med sina föräldrar, och flickan heter Berit. Och det är faktiskt allt jag vet om den familjen. Därför att ni kommer ihåg att familjen som bodde där nere hade en fosterdotter som hette Carla. Men inga egna barn. Och Carlas dotter kom att heta Berit. Därför att Carla lekte med Berit här på Kulla. Och tyckte så mycket om Berit så hon döpte sin egen dotter sedermera till Berit. Och det har Berit, Carlas Berit, berättat för mig. Och jag har försökt att hitta denna Berit, men eftersom det finns många som är lärare som heter Berit i Göteborg, så är det inte så lätt. Så jag har inga andra ledtrådar, tyvärr. Annars så kanske de skulle ha haft bilder och sånt. Det tycker vi är väldigt roligt. Nåväl, nu kommer snart den sista backstugesittaren in i bilden, och det är Edvin Olofsson. Han flyttar hit till Kulla den 6/8 köper han huset, och den 11/8 lägger han upp stenen på berget och skriver 11/8/1941. Det kan man se när solen står på ett visst sätt, annars får man nästan gå fram och känna med fingret. Han är då 71 år gammal. Han är enkling från Ale Skövde. Han är byggnadssnickare till yrket. Och han är mycket envis. Alltså han är enstöring av sig. Han vill inte ha hit folk. På alla sätt och vis försöker han att mota bort dem. Jag vet inte så väldigt mycket om honom. Men hans barnbarn, Sonja Gustafsson i Karlskrona, har berättat en del om honom för mig. Bland annat så var det så här att han odlar mycket potatis. För han åt i princip bara potatis och fläsk. Och det fanns ju mycket svamp och sånt i skogarna här. Men när hon kom hit så sa hans son så här att du, det där får du ta med dig hem, för att Edvin äter inte det där. Så de fick ta med sig bär och svamp och allting som de hittade. Fick de plocka med sig hem, för det åt han inte själv. Men potatis och fläsk levde han på. Och det måste ändå ha varit en ganska god livsmiljö. För att han avlider inte förrän 1961. Och det vet vi tack vare att det är en pojke som heter Lars. Som är 12 år gammal. Han var springpojke åt denna Edvin. Han kommer upp här, det är 2 dagar före julafton när han knackar på dörren. Han hör bara ett stönande till svar. Så han blir ju rädd och springer hem och hämtar pappa. Pappa hämtar länsman. Och när de kommer hit upp så är Edvin död. Då ligger han i kökssoffan i köket med en yxa under. Ifall det skulle komma någon på besök. Så att, och det vet, det mindes till och med den här Sonja som är ganska gammal nu. För att hon var nämligen och hälsade på sina föräldrar som då bodde i Göteborg. Och hennes pappa sa, kunde han inte ha väntat till efter jul? Så att, ja, med honom så går faktiskt backstugesittarepoken i graven. Så sen blev det fritidsboende här uppe. Så dödsbot efter Edvin hade det i 10 år innan en son till Edvin tog hand om huset då. Hade det ytterligare ett antal år innan Gunnar köpte det 1985. Och så vet ni är cirkeln sluten. Det var där som jag började berätta om det hela. Vad kan jag säga mer? Jo, Backstugans vänner har nu 100 medlemmar. Där sitter den 100 medlemmen. Vi har en hemsida. Där sitter webmastern Lars Dahlberg. Sköter om vår hemsida som är jättefin, som vi har fått väldigt mycket beröm för faktiskt. Där lägger vi ut bilder, vi lägger ut det som händer och det som ska hända. Det finns intervjuer, det finns musik, det finns filmer, det finns dokumentation från uppfärdad. Folk skickar in sina släktberättelser och där kan man gärna få lägga upp sina saker om man nu har någonting att berätta. Tycker vi bara är roligt. Och vad kostar det då? Jo, det kostar 50 kronor per år att bli medlem. Och vi har alltså en liten sån här medlemstidning som heter Kullabladet. Som kommer ut 2 gånger om år. Och i det senaste numret så är det faktiskt, det här är faktiskt Gunnars, där är Gunnars mamma. Karin, hon blev 100,5 år gammal och hon födde 13 barn. Och det yngsta barnet, då var hon 16 år gammal, så hon fick inte gifta sig. Och hon hushållade för sina söner när hon var 80 år. Så hade hon inte brutit lårbenshalsen som vi brukar säga, då hade hon kanske levt än idag. Ja, vi har faktiskt några av dem kvar i livet än, så vi har som medlemmar. Och här har faktiskt Klara, som var den äldsta barnet, alltså hon föddes då när mamma var 16 år. Hon är inte kvar idag, men hon har berättat om hur det var, för hon kom att växa upp hos sin mormor och morfar på Kortestommen. Kortestommen, den ligger, när ni går tillbaka, där slingan slutar ungefär. Där låg Kortestommen en gång i tiden. För Kortestommen var från början ett båtsmanstorp som var byggt i början på 1700-talet. Och här finns också en berättelse från en amerikan som heter Marshall Malden. Det var nämligen så att förra året så blev jag uppringd av en person, för mig okänd då, i Göteborg. Hans-Göran Lagerholm, han hade en fråga. Det var nämligen så att han hade en god vän i Oregon sedan 50 år tillbaka som plötsligt hade upptäckt att hans farmors far var född i Upphärad 1850. Och då hade han tagit kontakt med den här Hans-Göran och undrat om inte han kunde hitta någon som kunde hjälpa honom att hitta sina svenska släktingar. Och den här Hans-Göran hade ringt till kommunen. Och kommunen visste väl inte riktigt vad de skulle göra, så de hade sagt att kanske kan du ringa till Lena i Upphärad och få se om hon kan hjälpa till. Och det gjorde hon ju naturligtvis, så hon började ju leta direkt. För det var nämligen så här att Marshall hade tänkt ta med sin familj i augusti förra året och åkt igenom Upphärad för att kunna säga att här någonstans, här var min farmors far Anders Gustav Nordström född 1850. Men istället så fick han först besöka kyrkogården för att titta. För det är ju, ni vet, här vilar den och den, och det tyckte han var så roligt. Och sen kom han hit till Kulla naturligtvis. Och sen så fick han åka till Smedstorp som ligger på vägen till Åsaka. Det ligger alltså snett emot Hällkistan. Det som många betraktar som potatiskällare. Men det finns en skylt numera där så att man kan se att det är ett fornminne. Där så stod ju Tetela beredd att skriva en stor artikel om honom. Och han var ju eld och lågor naturligtvis. Och så fanns det 40 släktingar. Så dagen var ju räddad. Så det var ju stor ballons borta i Lindesgården. Så han har skrivit, för hans farmors far emigrerar till Norge, gifter sig och får två döttrar som i sin tur båda emigrerar till USA i början på 1900-talet. Så där var Marshalls pappa född. Men han känner sig ju mycket som svensk naturligtvis. Så nu har vi 4 medlemmar borta i USA också. Så går det till. Det är lite här och lite där. Och som sista, faktiskt innan ni får slippa höra mig prata, så kan jag berätta att så här ser det ut lite grann. Kanske kan ta på den här sidan. Här är alltså Andreas och Ingeborg. De är gröna där nere. Och sen de rosa, det var deras barn. Och sen är det alltså de gula, det är deras barnbarn. Och sen är det alltså barnbarnbarn. Och sen är det barnbarnbarnbarn. Och sen är det barnbarnsbarnbarnsbarn här uppe. Så har jag hållit på och letat, förstår ni. Och nu har jag faktiskt fått kontakt med de här sista, den Siv där. Henne har jag haft kontakt med ganska länge, för det är hon som har en bild på Anna-Britta. Ja, vi vet ju, de här som släkt, de är ju inte riktigt kloka, men de tycker det är roligt. Och sen Ingrid och Elisabeth som heter Bartelius, de har jag fått kontakt med. De bor uppe i Stockholm. Och de blev ju så intresserade, så det var ju inte riktigt sant. Deras syster Anita bor sedan 35 år tillbaka i Rom. Jag vet inte om hon kommer, men de kommer i alla fall hit nu i juli. Och det blir lite kontrast, kan jag väl bara säga då, som avslutning. För att deras mamma är nämligen adlig. Och där har de 5-6 sköldar ner till 1300-talet. Och pappan härstammar alltså från backstugan. Men de var inte så här så att de fisförnäma och ville absolut inte känna sig som. Tyckte det var jätteintressant. Och de ska alltså få träffa den här Siv. Som de inte har en aning om. Och sen har vi också en Siv här då som tillhör den fjärde generationen. Hon är ju också släkt med de här. Hon bor i Trollhättan. Hon bor i Limhamn. Och de tre, de bor alltså i Stockholm. Men ni vet, det är inte färdigt än. Jag fortsätter leta. Det var lite om oss. Så här. Tokiga, vet jag inte om alla är, men jag är det. Så hoppas ni har fått någonting till livs.
Ja, fantastiskt arbete.
Ja, tack för att ni kom.
Ja, intressant.
Anna, jag har 2 funderingar. Här, om vi går tillbaka till början här. Hon hade arbetsintyg för järnvägen, sa du. När drogs järnvägen? Här drog du?
Ja, 1878. Eller om det var 1847 så öppnas den här.
Den öppnas då?
Ja,
alltså kan han ha jobbat på järnvägen.
Ja, precis.
Bokstavligen.
Det kan han ha gjort. Det kan han ha gjort. För att, ja, när man går från det här hållet så tittar man ju på alla dessa stenar som är upplagda här. För här är alltså, det är upplagt här under också.
Och det är till och med ganska, vägen där borta är ju upplagt. Allt är hela, upplagt.
Ja, för att här var ju bara stenbumlingar på en tomt, om man säger så. Så de har ju fått byggt upp för att få det jämnt. Och om man då tänker sig, det är ju lite märkligt egentligen, för det är mycket terrassering på den sidan också. Överallt. Och det är det som också länsstyrelsen är lite fundersamma på. Att det är så mycket uppbyggt kring en liten backstuga.
Mm. Just det.
Men det var ju också lite grann för att få ordning på tomten naturligtvis. Mm. Men ändå, alltså stenarna är ju väldigt fint tillhuggna. Och bakom här har jag upptäckt för några helger sedan. Där har man alltså sprängt. För det finns sprängsten här. Mm. Inte så långt. Bara några meter här utanför tomten. Så där har man haft ett stenbrott och tagit sten. Så det kan mycket väl ha varit så att han en tid arbetat på järnvägen. Jag vet inte hur länge de höll på så att säga med det arbetet. När det arbetet påbörjade.
Många år.
Det måste ju, det borde kunna gå för någon som jobbar med just järnvägshistoria och få fram.
Precis.
För där har de säkert haft ordning på rullarna alltså.
Mm. Mm. Och se hur länge han har varit jobbat där.
Om man har funnits där. Och
precis.
Länge i så fall. Mm. Då är han ju precis som väldigt många andra backstugsägare. Han är alltså en yrkesman inom berget så att säga.
Ja, säkert.
Det är ju en spännande tanke.
Ja, det är en mycket spännande tanke.
Mm. Men sen en annan fråga då. Fanns det fattigstuga här i området under den här tiden då när detta byggdes?
Nej.
Det gjorde inte det.
Nej.
För då är det ju mer logiskt att socknen har.
Mm.
För de hade ju ändå en skyldighet att se
precis.
Till det sina så att säga. De fick
absolut.
Ju inte svälta ihjäl.
Nej. Absolut inte. Den byggs senare. Mm. Så den kommer att ligga uppe i Artorp, Ödeby. Så där var fattighuset.